Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Glappet. Jag heter Fredrik.
Jag heter Matilda.
Du, idag ska vi ha ett program om kroppsideal.
Ja.
Och utseende samhället, eller vad man säger.
Ja, precis. Ja, exakt. Det kommer bli vrålspännande, tycker jag. Alltså, det är verkligen någonting som alla våra barn lever i hela tiden. I en stridström av reklam, tv-program, YouTube-filmer, vanliga filmer. Alltså, överallt ser man ju människor och hur ser de ut. Och normer kring hur våra barn vill att vi ska se ut. Och hur de tycker att de borde se ut, tänker jag. Och för att liksom guida oss igenom det här så har vi med oss Carolina Lunde från Göteborgs universitet. Det är så mycket göteborgska idag. Ni kommer behöva tvätta öronen efteråt, alla ni som lyssnar. Det är så underbart. Välkommen hit.
Tack.
Du är docent vid psykologen på Göteborgs universitet. Och om jag läser det innantill så är det så att du håller på med till exempel människors kroppsuppfattning. Det står tankar, känslor, attityder och beteende som rör kroppen.
Yes.
Och framförallt för ungdomar och barn.
Ja, stämmer bra.
Och sen läste jag också på lite grann kring dina olika forskningsprojekt som du är involverad i. Och jag tänker att vi kommer säkert att beröra det under poddens gång. Men jag bara nämner det snabbt. Own Your Body heter den ena som handlar om sexting. Mm. Som jag tänker också är ett sådant ämne. Vilket är fruktansvärt att säga. Men som har varit på tapeten under sommaren också med Linnea Claessons sommarprat. Som också pratar mycket om att hon får bilder skickade till sig. Det är så att man har avklädda bilder som skickas på någon sätt. Du är också involverad i Print. Som, där det handlar om ungas attityd kring med plastikkirurgi. Ja. Och så tänker jag ett ämne som vi säkerligen kommer att beröra. Tjejiskt, ska man säga så? Jag blev såhär, tjejenigt. Nej, det är för fint.
Det är lite kristen.
Men det är ändå Göteborg. Och det handlar om tjejers idrottande, självbild, kropp och träning. Så att, det här känns ju som att vi skulle kunna hålla på och göra tre program med de här olika forskningsprojekten du är inblandad i. Men vi får väl se helt enkelt var vi landar. Du är varmt välkommen hit i alla fall.
Tack.
Yes. Jag undrar om inte man ska liksom börja någonstans i botten på kartongen och prata om det här med kroppsideal. Mm. Hur växer kroppsidealet fram i samhället? Och vad är det till att börja med? Om vi börjar där till och med.
Ja, kroppsideal handlar ju om att det finns normer om hur människor bör se ut. Och hur de växer fram, man kan ju säga det, och det är ibland en invändning som man kan få så när man pratar om skönhetsideal idag. Att man, herregud, människor har ju alltid velat göra sig vackra eller håller på med sitt utseende på olika sätt och sådär.
Även djuren?
Ja, precis. Så,
putsar sin skrud,
ja, precis.
I olika sammanhang.
Och det finns ju resonemang som kommer liksom utifrån evolutionspsykologin att det bär med sig liksom någon slags evolutionistisk fördel att de här idealen är en del som menar att vi, om ni känner igen det här med timglasfiguren, att det skulle liksom signalera fertilitet och attraktivitet hänger ihop med liksom människan som djur och önskan att vilja liksom reproducera sig och så. Det är inte ett särskilt starkt fält inom den här forskningen, utan det starkaste fältet idag är kanske det som handlar om att idealen är socialt
men
konstruerade.
Men används det fältet som en slags motsats till den andra?
Jag tänker på dem som komplementära kanske snarare. Det kanske finns lärdomar att plocka från båda. Men personligen så tycker jag kanske att de mer liksom kritiska och socialkonstruktivistiska perspektiven har mer att säga om samtiden idag.
Och det betyder att en kroppsuppfattning som man får som ett barn får man utifrån det samhälle man föds in i.
Ja.
Och de normer som gäller kring skönhet och utseende i det samhället.
Ja, ja. Precis.
Och vad är det som påverkar de normerna? Hur blir de normerna till?
Jag tänker att en oerhört viktig faktor är ju förstås det faktum att vi lever i en väldigt stark utseendekultur där det också finns en väldigt stor industri som omsätter miljarder och som lever på att människor konstant vill försöka ändra eller förbättra eller putsa på sina utseenden. Så det tänker jag är liksom, det är väl det som skiljer våran samtid idag från hur det har varit förut, att människor i alla tider alltid har ägnat sig åt att försöka se bra ut och så.
Just det.
Beskriv den skillnaden. Du tänker att då fanns inte den här liksom industri?
Nej.
Okej.
Okay. Precis.
Så det har blivit något ytterligare tryck på människor?
Ja, det finns ju många intressenter som liksom lever på att människor är missnöjda.
Just det.
Med hur de ser ut.
Just det.
Eller att kroppen, för det är väl också det som utmärker vår samtid med en väldigt stark individualistisk trend då, där kroppen ses som ett projekt och att man själv är ansvarig för hur man ser ut. Att det också finns en idé om att bara man jobbar tillräckligt hårt så kan du se ut som de där idealbilderna.
Just det. Men finns det belägg eller någon substans i det här att snygga människor är mer framgångsrika? Och,
ja, det är ju en väldigt...
Eller får fler jobb eller bättre jobb? Eller?
Ja, det är ju en väldigt bärande del i den här utseendekulturen. Att man kopplar samman liksom, attraktivitet eller att se bra ut då, med framgång. På olika sätt framgång, att man är framgångsrik, att man är socialt kompetent, att man är lyckligare, har bättre relationer och så vidare. Det finns massa sådana föreställningar som liksom sätter ett likhetstecken mellan det som är vackert och det som är bra.
Men är det mera skapade bilder?
Jag tror att det handlar om att...
Måste det nästan vara, tänka.
Ja, absolut. Och det finns ibland kommer det studier som visar så här, ni har säkert hört om dem, att längre personer är i högre grad i ledarpositioner och så vidare. Så att det skulle
det har jag hört hela mitt liv, jag är väldigt kort. Och jag vet inte, jag har aldrig fattat.
Är det då du ska få revansch?
Det är alla fel, helt enkelt.
Ja, precis.
Alla fel.
Här står vi ju i en podd.
Men det finns också så att... att det finns inga, alltså det, någonstans kan man ändå konkludera att det är en föreställning att människor som ser bra ut också skulle vara lyckligare som personer.
Mm.
Det är en myt som liksom forskningen kan slå hål på. Mm. Men sen så är det ju självklart så att det finns ju massa liksom, fördelar med, eller man får liksom sociala vinster kanske med att leva upp till de här idealen, att det kommer liksom med bekräftelse och så vidare. Så att, och det är väl det också som gör att många kan tycka att det känns lockande att det kopplas ihop med liksom framgång och ett lyckat liv och ett lyckligt liv.
Mm. Just det.
Om man nu tänker på då att då föds våra barn in i det här samhället som består av normer, så skapas en kroppsuppfattning hos dem. Varför är det liksom, på vilket sätt är det avgörande vilken kroppsuppfattning man får? Eller påverkar den kroppsuppfattningen jag får till mig, eller vad man ska kalla det, mina handlingar eller världen eller mitt liv? Eller är det liksom...
Ja.
Jag tappar dig, men jag vill hänga med. Kan du ta det en gång till?
Vad spelar det för roll?
Exakt. Så. Alltså, så är det. Du bara, jag har så mycket semester fortfarande. Pratar inte med om kroppsuppfattningar.
Ja, förlåt.
Nej, men alltså, för jag tänker så här, man kan konstatera att kroppsuppfattningar finns. Mm. Ja, det har vi gjort. Liksom. Mm. Men varför är det viktigt att tala om det? Eller liksom... Och då tänker jag att då är frågan, spelar det någon roll?
Okay.
Alltså, ja. Så.
Och då tänker jag att det spelar, och om man pratar om vad är kroppsuppfattning då? Jo, kroppsuppfattning i vårt perspektiv, det kan ju vara väldigt mycket. Det är ju alla liksom, upplevelser av oss själva som fysiska varelser. Och det innefattar allt ifrån liksom, hur vi känner av och läser av kroppsliga inre koder som hunger och trötthet och liksom, behoven som vi har. Det kan också handla om mer liksom fysiska aspekter av kroppskännedom och kroppskontroll och att känna tilltro till sin kroppsförmågor och så vidare. Men det som vi framförallt fokuserar på är ju det här, hur värderar man och hur uppfattar man sitt, hur kroppen ser ut och utseendet. Och då kan man ju säga så här att jo, kroppsuppfattningen i den här breda bemärkelsen spelar roll. Men framförallt så i den här utseendekulturen där utseende anses vara så viktigt, då har ju den här liksom, de mer ytliga dimensionerna av kroppsuppfattningen, alltså hur vi uppfattar vår kropp och vårt utseende, det har kommit att spela en väldigt stor roll.
Och det har både med kläder och rent kroppsliga saker att göra.
Ja, man kan ju prata om...
Hel och ren, sa mina föräldrar alltid. Tänk på det.
Ja.
Hel och ren,
ja, men visst.
Då kommer du lyckas.
Ja, absolut.
Det gick inte bra för dig, Fredrik, kan man säga. Alltså. Sluta hålla.
Nej, men det är också någon form av sån tips, eller någon norm eller vad ska jag säga.
Ja, absolut. Och där kan man ju alltså, någonstans att ta hand om sig själv och sin kropp och sitt utseende och bry sig om hur man ser ut och ägna sig åt det. Det behöver ju inte vara någonting som är negativt eller ytligt eller så vidare. Tvärtom så kan det vara också så att det kan ju...
Det kan vara trevligt för andra om man är hel och ren.
Ja, absolut.
På tunnelbanan har jag märkt.
Och det kan också vara att det signalerar om man inte är hel och ren. Ja. Eller sådär, om man inte kan hantera och sköta sin personliga hygien. Mm. Eller vad det kan vara, så kan ju det också signalera att man inte mår så bra, till exempel. Vårt utseende är ju förstås en viktig identitetsmarkör. Mm. Så liksom, vad vi väljer på oss, vad vi har för saker och så vidare. Det signalerar ju någonting om vem vi vill vara och hur vi vill att andra ska uppfatta oss och sådär.
Jag såg ett klipp med dig på YouTube där du pratade om treåringar blir till och med så låga åldrar blir medvetna om att det finns någonting som handlar om kroppsideal.
Absolut, det finns sådana internationella studier som har visat att just den studien så var det 3-5-åringar där man berättade en story för dem och så skulle de, fick de titta på bilder och så skulle de säga vem som var liksom the bad guy i den här historien. Och då systematiskt så pekar barn ut, tenderar att peka ut liksom överviktiga karaktärer som the bad guy och sådär. Och det finns också andra varianter på den typen av studieupplägg. Och det har man då tagit som intäkt på att barn väldigt tidigt lär sig de här normerna kring vad som är önskvärt och vad som är mindre önskvärt, och att om man tänker på sagornas värld och så vidare så tillskrivs kanske de här onda karaktärerna ser ut på ett visst sätt och så det där är ju någonting som börjar väldigt tidigt och liksom matas med
onda,
det här.
Onda är fula, goda är snygga.
Ja, precis. Och där så, jag tycker man blir förskräckt. Jag vet att jag tittade på någon julkalender för ett par år sedan och där var det så oerhört liksom explicita kopplingar mellan utseende och liksom karaktär på ett väldigt negativt sätt. Och jag tycker det finns oerhört mycket bra till barnprogram till exempel idag, men det finns också väldigt mycket gamla kvarlevor som förstärker det här.
Mm. Vad får du då, förlåt om jag låter liksom borra i fel grejer, men vad får du då för negativa konsekvenser?
Jag tycker inte du borrar i fel grejer, utan det är ju liksom kärnan i det hela.
Tack så mycket.
Jo, nej men, alltså, någonstans, alltså, för du frågar lite när började också. Och någonstans tänker jag att jo, men okej, barn är väldigt tidigt medvetna om de här idealen och så, vet de hur det är. Men det kanske inte är förrän lite, när man börjar bli lite större och börjar ägna sig mer, alltså den egna sociala världen vidgas, de egna kognitiva förmågorna börjar förbättras, att man börjar liksom få syn på sig själv utifrån lite mer, man börjar jämföra sig mer, alltså i skolåldern, tidig skolålder till exempel, jämföra sig mer med andra och så vidare. Och någonstans där så brukar man prata om att det är då som man också kanske börjar värdera sin egen kropp utifrån det här, för barn kan ju tidigt vara medvetna om hur de ser ut eller inte ser ut och så vidare, men det är då som det här börjar lite mer. En annan sak som är viktig där, det är ju att någon gång så sker kanske också ett skifte. Man brukar prata om objektifiering. Då man liksom mer börjar tendera att se sin kropp som ett objekt snarare än liksom ett subjekt sådär. Och det är också någonting som man liksom tänker sig föregår kroppsmissnöje, för då börjar man se sig själv och utvärdera sig själv som ett objekt snarare än ett subjekt.
Och vad kan det leda till för
Det som man vet att det leder till, det är att dels vad man brukar kalla för liksom självövervakning, att man hela tiden funderar över och tänker på hur man ser ut och övervakar och liksom korrigerar och är upptagen helt enkelt med hur man ser ut.
En fixering.
Ja,
kan det bli då?
Ja, det kan ju bli, ja, precis. Det kan ju bli liksom en upptagenhet av utseende. Och i och med att vi har de här väldigt orimliga idealen som inte går att leva upp till för någon i princip. Och om man då har internaliserat dem och ser dem som det här är viktigt, så här bör man se ut och så vidare. Då blir det ju liksom ett glapp där förstås mellan liksom hur ser jag ut och hur ser de här, hur borde man se ut enligt normen och idealen. Och det leder till kroppsskam, att man skäms över sitt utseende. Och det är liksom delar i det här med självobjektifiering, att man själv börjar betrakta sig som ett objekt snarare än ett subjekt. Och det i sin tur vet vi att det hänger ihop med att vara missnöje, kroppsmissnöje, och det finns också kopplingar till mer allvarlig problematik som ätstörningsproblematik, depression och så vidare. Sånt som ofta debuterar i tidiga tonåren.
Det känns ju som att det här området som ni jobbar med är så fast i sina strukturer. Jag menar, kunskapen, vad händer med den som ni tar fram? Och hur påverkar man till exempel filmföretagen eller produktionsbolagen som gör filmer till barn som tydligen fortfarande sitter fast i gamla normer?
Ja, det tycker jag är en grymt viktig fråga. Liksom, hur får man ut det här som kommer från forskningen som vi vet och har vetat väldigt många år? Och liksom, hur jobbar man med förändring? Och det finns ju en del liksom, socialaktivistiska initiativ och sådär. Men det är väl kanske inte så ofta som det kommer från forskningens håll. Det finns några internationella exempel där man jobbar liksom aktivt. Man till exempel jobbar med skönhetsföretag för att de ska ta mer socialt ansvar och sådär. Mm. Men sen så är det ju genom sådana här kanaler som det skulle jag tro liksom den mesta forskningen i Sverige liksom landar. Och även förstås liksom inom behandling och sådär då.
Mm. Just det. Om man nu tänker att man lyssnar på den här podden och så har man ett barn som man känner igen har rört sig mot liksom kroppsmissnöjet och självövervakningen och kroppsskammen och sådär. Har du några liksom tips eller råd kring vad behöver man tänka på som förälder?
Ja.
Även generella råd. Vad ska vi, liksom, vi som har barn som ännu inte har hamnat där eftersom de är lite för små?
Ja. Men apropå att vara liksom, var för liten, så tänker jag att man kan inte börja för tidigt för att liksom hantera de här frågorna. Och att man väldigt tidigt börjar liksom, ja, men en sak handlar ju om att förmedla till barn att, för jag menar det är ju så att alla de här idealen försöker pressa in oss i en mall över hur man bör se ut, men i själva verket så ser vi väldigt olika ut beroende på våra förutsättningar förstås. Och att någonstans förmedla att det är någonting som är positivt och det är bra med liksom människors olikheter och sådär. En annan sak är ju förstås att visa liksom respekt och acceptans mot både sin egen kropp och börja med sig själv någonstans, men också mot andras kroppar. Jag tänker ibland så tänker att vi lever en väldigt liksom bedömningskultur på olika sätt, och man sitter framför vad det nu kan vara, Idol eller Melodifestivalen, sånt som man tittar på med barn. Att hålla sig ifrån att liksom vanemässigt kommentera andras utseenden och kroppar och sådär.
Just det. Att det blir normaliserat. Det blir liksom, det är så det är att leva.
Om man nu har ett barn som är liksom i den här kroppsskammen då, man tänker att det har gått lite längre liksom. Har du några så här tips eller tricks där?
Ja, om man märker att ens barn är, för jag tänker barn kan ju uttrycka på olika sätt att de är missnöjda, och ibland så betyder det kanske inte så mycket att de kan säga att så här, ja, jag ser ut så här, eller jag är inte nöjd med någonting på kroppen eller sådär. Och ibland så kan det ju vara liksom lite gravare då förstås. Då tänker jag att det är viktigt att liksom försöka prata om det och ha en öppen dialog och våga ta i de frågorna och liksom försöka undersöka lite mer vad det här kan handla om och vad det innebär för just ens eget barn, och vad menar de, vad är det som har triggat igång det här, verkar det vara något? Är det något som man bara säger för att man har hört en kompis säga det, eller någon på YouTube säga någonting negativt om sin kropp, eller är det någonting som har lite större bäring då?
Och om man upptäcker då att man har ett barn, eller upptäcker, jag tänker att det är väl kanske, det har man kanske anat, men om man har då ett barn som på något sätt liksom inte är nöjd med sin kropp, som utvecklar en ätstörning eller vad det nu kan vara, hur bemöter man det? För jag tänker, målet är såklart att man behöver hjälp till det barnet, såklart liksom. Och det ska man ju be om för snarare än senare, tänker jag. Så det är inte det jag är ute efter, utan liksom, finns det så här saker man absolut inte ska säga till ett barn som har en ätstörning, eller saker som man inte ska, som man verkligen ska tänka på om man har liksom ett barn som har en depression eller ett kroppsmissnöje på annat sätt?
Ja, men jag tänker att det viktigaste om, som du är inne på där, att om man märker att det har gått så pass långt så att det handlar om en ätstörning eller så, att då är det viktigt att söka professionell hjälp och vända sig till någon resurs sådär. Men det kan ju också vara att man långt innan märker att det finns en upptagenhet eller att man är missnöjd eller att det finns man är orolig för att det finns något problem och sådär. Då tänker jag, dels finns det bra resurser på nätet, man kan läsa bland annat Kunskapscentrum för ätstörningar har bra resurser man kan läsa och sådär. Sen så finns det ju förstås andra kanske lättillgängligare resurser som på skolan och sådär. Men framförallt kanske att man försöker prata med och förstå situationen lite grann och vad det är som det kan handla om. Och prata med, att inte vara rädd för att prata med sitt barn.
För det är väl den stora risken, att man tycker att det är så svårt.
Ja.
Och man blir rädd att säga fel saker.
Ja, verkligen. Det tänker jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag vet att min syster som sagt är psykolog, en av de systrarna alltså. Och hon brukar alltid, när vi inne pratar om sådana saker, så säger hon så här, det är jätteviktigt att man inte pratar om smala personer, utan man ska prata om underviktiga. Eller att den här liksom också för att inte gå i normfällan.
Ja.
Att gå vara smal, och du är för smal, du är så smal. Det hjälper inte en person som är ätstörd.
Nej.
Den blir väldigt glad av det.
Man säger istället.
Vad underviktig du ser ut. Du ser inte frisk ut.
Det är undernärd.
Ja, exakt. Att använda ord som inte är så normstärkande.
Ja.
Brukar hon. Jag vet inte om du håller med om det.
Ja, absolut. Det var en väldigt klok poäng. Absolut.
Runt in the family.
Så kan det vara. Du, en annan sak som vi var inne på inledningsvis, det här med hur man kan förändra sin kropp med olika medel och operationer och tillfälligheter och sådär, botox och sånt där. Hur finns det någon tanke med det ni jobbar med, hur det sen kommer reflektera ännu mer barns syn på just den här kroppsidealet, eller att det blir också en norm att självklart när jag blir 18 så ska jag göra en botox.
Alltså nu är det inte det första man ska göra tatuering längre.
Nej,
utan
precis.
Nu är det en filler.
Exakt.
Är det så? Alltså nu vet vi hårdare det här.
Ja, precis.
Men.
Ja, alltså utan tvekan så är det ju så att populariteten av den typen av ingrepp har ju ökat väldigt kraftigt, och man pratar om en liberalisering framförallt bland unga och sådär. Så att visst finns det ju indikationer på att det liksom ökande, och det är mer lättillgängligt, och det är inte heller något som ses, även om det fortfarande kan finnas ett stigma kring plastikoperationer till exempel, så är det inte längre lika, alltså inte bara för Kardashians i USA liksom, utan att det finns runt omkring oss överallt. Men där tänker jag, det handlar också om olika grupper. Och en viktig faktor för att man ska vara liksom positivt inställd till skönhetsingrepp, det, ja, men till exempel om man har människor i sin närhet som har gjort ingrepp. Och då är det också mer troligt att man själv kanske överväger. Och då kan man prata om att det finns liksom en mikroutseendekultur. Då, att ja, men i min bekantskapskrets så finns det många som har gjort botox eller fillers. Eller så där, då förskjuts ju de här kanske normerna och gränserna. Medan i någon annan persons bekantskapskrets så skulle det vara ett liksom big no-no.
Men är det farligt då? Alltså, en liten filler.
Ja.
Alltså förstår du, alltså, jag tänker så här, det är lite som, men det är massa saker som vi så här, vuxna tycker att inte barn borde inte ett tatuerare. Tänk när du är 65 så står jag här med en helt tatuerad människa över bordet. Men jag tänker, eller den här tungpiercingen som var så jävla populär för några år sedan. Jag kan inte göra tungan alltså, jag tänker det är också så, jo, så liksom lätt för oss vuxna eller så här, vi ska vara så jävla herregud, tänk ifrån nu alla ungdomar. Är det liksom, varför är det farligt?
Nej, men jag tänker att det finns väl alltså många, många problem med liksom skönhetsingrepp. Sen så kan inte jag uttala mig om det liksom rent alltså, liksom de faktiska riskerna och så vidare. För det är inte min kompetens. Men det som jag tycker är liksom faran är att man förstärker bilden av att kropp... Alltså man kan ändå se att den här typen av ingrepp hade inte funnits om vi inte hade haft de här idealen.
Just det.
Och man förstärker ju liksom bilden av att kroppen går att fixa och omforma och att det är ganska så lätt att göra det. Och precis som att man ska, för jag menar, den vanligaste drivkraften att göra ett ingrepp är att man är missnöjd med det. Och då pratar vi kanske inte om fillers och botox i första hand, men mer liksom skönhetsingrepp. Och den vanligaste drivkraften är att man är missnöjd med den aspekten av utseende som man vill åtgärda. Och att man tycker att utseende är viktigt för en som person då förstås.
Självkänsla och sånt.
Ja, precis. Och det är många som köper den idén också av liksom skönhetskirurgi som ett sätt att liksom fixa en dålig självkänsla. Men då tänker jag lite grann att någonstans så försöker man fixa något som inte är
trasigt
liksom. Utan det är ju bara att vi ser ut på olika sätt för olika förutsättningar. Och det tycker jag väl är problematiskt. Yeah. För ett par år sedan så fanns det också, eller ett par år sedan, det var inte så länge sedan, så var det lite ramaskri om någon app för barn som gick ut på att man skulle liksom ändra utseendet med liksom ingrepp man kunde spruta i.
Aha, på sig själv då förstås.
Ja, det var nog inte på, jag vet inte om det var på en bild, utan jag tror det var på liksom en fiktiv någon docka eller så. Man kunde liksom hålla på, jag kommer inte ihåg vad den hette, men det blev ramaskri och den drogs tillbaka. Och jag kan ändå, så här, jag tycker att det är jätteviktigt att inte skam och skuldbelägga individen som kanske väljer att göra ett ingrepp. Men däremot så tycker jag att det är viktigt att sätta strålkastarljuset på de normer som gör att det överhuvudtaget... ökar så mycket med.
Just det. För risken är att om man, det här går överstyr, så kommer allt fler människor få en sned uppfattning om kroppen och kanske också må dåligt.
Ja, för då tänker jag att självhatet är det som ökar. Alltså kostnaden för fler fillers är att fler kommer att vara missnöjda med sin kropp och inte må bra. Liksom.
Ja, det
om man ska hårdra det.
Ja, det kan jag ändå. Och sen så är det också så att För det går inte heller att sticka under stol med att personer som gör ett ingrepp kanske, för att de är väldigt missnöjda med någon del av kroppen eller sådär, de kanske blir nöjda också. Att det liksom leder till något positivt för individen. Men, och det är ju, så är det ju liksom. För, som vi pratade om innan det här, att det finns ju många liksom, sociala fördelar och bekräftelse och leva upp till normer och känna sig lite stolt över hur man ser ut och sådär. Men det finns liksom i forskningen så en fråga som inte alls är löst är ju huruvida det här ger upphov till en positiv förändring för kroppsuppfattningen till exempel på sikt. Eller hur varaktig den här förändringen är och om det verkligen hänger ihop med en bättre självkänsla på sikt. Eller är det liksom just då man kanske får positiv feedback från andra och känner sig lite nöjd av sig själv.
Just det.
Och det är du är inne på tatueringen när man är 60 den.
Ja, exakt.
Det är den.
Alltså det är den. Ja. Piercingen kan du i alla fall ta ut tungan.
Jag förstår.
Men det här... Eller så är det jag som är jävla fegis. Så att, jag värderar inte det tidigare. Eller mer längre. Ja.
Jag tänker att det här blev så... Nu var vi inne på de svåra bitarna. Å ena sidan och å andra sidan. Och det är liksom... Visst, människor gör ingrepp på... kommer att må bra. Hur länge vet vi inte.
Nej.
Men också en förändring i utseende idealet eller vad jag säger, kroppsidealet. Mm. Mm. Det är ju knepigt.
Ja, det jag tycker är jättesvårt. Och framförallt så tänker jag, om jag går till mig själv, jag har ju två döttrar. Jag tänker att det här är mer ett kvinnoproblem inom situationstecken, om man nu tänker att det är ett problem, än ett mansproblem. Liksom.
Jag har en del Facebook-vänner som kanske också borde lyssna på det här faktiskt.
Bra! Pingar vi in dem sen när vi lägger ut. Ja, just det. Kroppsbyggad typer.
Mm. Men det var du som sa det.
Ja, jag som sa det.
Men det tänker jag också på ibland, för det är också en föreställning att när man tänker på kroppsuppfattning och så vidare, så tänker man ofta på tjejer, tonårstjejer, om man tänker på ätstörningar och så vidare. Men en grupp som är inne på då, som faktiskt osynliggörs väldigt mycket i det här, det är ju killar och unga män och sådär, där man också pratar om, även om inte det riktigt är belagt i forskningen, men att man pratar om att kroppsmissnöje ökar, att det finns en ökad objektifiering av manskroppen och så vidare. Och att det finns killar som liksom har gått igenom att de lider av ett väldigt starkt kroppsmissnöje och sådär. Och att det är väldigt mycket osynliggjort och tabubelagt och ingenting man riktigt kan prata om. Och det gäller i synnerhet, det finns en del studier som också visar att kroppsmissnöje hos män kan också hänga ihop med att man har man stödjer liksom väldigt traditionella maskulinitetsnormer av liksom den stora, starka mannen. Ja, precis.
Sånt.
Lyfta bilar.
Som man
gör. Precis. Och att i och med att det hänger, så att då, om man skulle då hårdra den typen av forskning och de resonemangen, så de män som eftersträvar den liksom stora muskulösa mannen, det manliga idealet, är samtidigt de män som tycker att män inte ska prata om känslor, och om man liksom det. Gör det extremt det. Stereotyp då. Mm.
Men kommer det där förändras i takt med att samhället förändras och våra arbetsuppgifter? Jag menar, de flesta kanske sitter i ett kontor som vi gör med en dator, då behöver man ju inte alls muskler.
Nej.
Man kan bara tyna bort och bli... Mm.
Men kanske också att det... För jag menar, det som har varit gemensamt för det manliga idealet över tid, det är ju det här med muskler kanske då framförallt. Eller lean muscularity, som man pratar om att man ska vara lagom muskulös, se vältränad ut sådär.
Frisk ut.
Ja, hälsosam och frisk, alltså hälsoidealen sådär. Och det finns ju där. Samtidigt så för kvinnor så har ju liksom det här med smalhet varit... eller att vara underviktig, som ju då är ännu bättre, för det är faktiskt det, så gravt underviktig liksom, i många fall som det handlar om, har ju varit ett väldigt starkt ideal väldigt, väldigt länge. Mm. Och en del skulle hävda att kvinnor kan liksom inte kosta på sig att skita i utseendeidealen, medan att män kan göra det, för de kan liksom hävda sig på andra domäner. Mm. Men också i takt med att de här idén och föreställningen och normerna kring kön och könsroller och så vidare luckras upp, så skulle man ju också kunna säga att det även de idéerna luckras upp lite grann.
Mm. För jag tänker att det är en jätteviktig poäng. Vi gjorde ett program i första säsongen. Coolt att vi kan säga första säsongen. Mm. Vi har andra säsongen nu. Ja,
just det.
I alla fall. Med Kitty Jutbring, och då pratade vi ganska mycket om normer just. Och också den här uppfattningen om att det här handlar inte om att män inte ska få vara män innan situationstecken, utan det handlar om att paletten ska erbjudas alla. Att om man är man och inte vill vara musklig, så är det okej. Okay. Om man är kvinna och inte vill vara underviktig utan liksom överviktig, då är det okej. Okay. Alltså att den där liksom, att det är det vi måste sträva efter hela tiden i samhället, att bryter vi könsnormerna, så betyder inte det att vi tar bort könen. Eller att människor inte får vara... Mm. Det handlar ju om att människor får vara som de är och inte som de förväntas vara.
Mm.
Och det tänker jag också är jätteviktigt, som du är inne på, att det är såklart att det här också hänger ihop med det. Jättetydligt. Mm, liksom.
Absolut. Och där tänker jag också att just de här, om man pratar just om kroppsuppfattning som är väldigt lätt på att tänka ur ett väldigt könat perspektiv.
Mm.
Så tänker jag att det finns ju också idag... tycker jag man ser liksom en rörelse av liksom väldigt starka röster, feministiska röster, det finns motreaktioner mot de här idealen och kroppsaktivism och unga ascoola tjejer som är grymma förebilder och som för liksom unga tjejers talan. Men där funderar jag lite ibland på att eftersom vi vet att det här i allra högsta grad kan vara ett bekymmer för killar, så funderar jag lite på vad finns förebilderna för liksom unga killar och sådär, att tycker inte man hör dem lika mycket i debatten och sådär. Tänker jag kan vara viktigt också.
Verkligen.
Just jag för det här att få vara som, precis som du säger, det handlar ju inte om att Eller det handlar ju om att människor ska få vara precis som de är utifrån sina förutsättningar. Liksom.
Mm, verkligen.
Hel och ren. Knyter vi ihop säcken?
Nej. Eller nej, jag tänker inte ihop säcken än. Herregud, jag har så många frågor kvar. Men jag tänker att vi måste ge oss in också på det här med sexting-grejen.
Mm.
Nu när vi ändå har dig här. För jag tänker att när jag lyssnade på Linnea Claessons sommarprat, hon har det här Assholes Online där hon lägger ut vad hon får av okända män och sådär i mailkorg och på sms och så. Och det är klart att jag har hört talas om det innan också, att man kan få bilder på könsorgan skickade till sig eller liksom lättklädda bilder på tjejer och sådär. Och då tänkte jag i mitt stilla sinne, för jag tror att hon säger någonstans i sommarpratet att jag nästan alla jag känner har varit med om det här. Har fått en sån bild eller på något sätt. Och jag var så här, what? Är det här ett problem som jag inte känner till? Alltså jag har aldrig fått en sån här bild. Är det något som jag på mig? Nu går min mobil och så exploderar med så här snoppbilder. Bara, fan, det var inte det jag menar. Men det jag menar är så här, det känns som att det här är en generationsgrej. Mm. Och att jag fan är på gamla laget här.
Mm.
Mot det nya laget. Och kan du förklara lite, varför gör man en så här? Som sagt, jag har noll kunskap om detta.
Ja.
Eller upplevelser som du märker. Ja,
ja, nej, men det här är ju ett ganska så nytt projekt. Det här som handlar om sexting och med det liksom engelska begreppet sexting. Då, så har vi varit ute i skolor och träffat massa högstadieungdomar.
Mm.
Och fått lära oss att de säger ju förstås inte sexting. Utan de säger ju att skicka nudes. För att lära mig liksom att det är mer korrekt. Ja, i alla fall i Göteborg. Så säger jag, och omnejd.
Och då är det så i hela Sverige. Det vet man att Göteborg ligger framkant.
Ja. Precis. Och vi är precis i början av att liksom analysera den data som vi har samlat in och sådär. Mm. Men det man kan säga utifrån det som vi har hunnit analysera är att för vi har varit intresserade av det här på ett ganska, vad ska man säga, ett rätt så, alltså vi vill inte liksom värdera. För man kan ju säga att sexting eller att skicka nudes, det handlar ju om sexualitetsutövande, experimenterande och så vidare. Och någonstans så kan ju det vara både positivt och negativt och allt däremellan och på olika sätt. Så vi har varit intresserade av liksom ungdomars erfarenheter av det på väldigt många olika sätt och hur ser det ut och så. Men det man kan säga utifrån så långt som vi har kommit är att om man pratar om tjejer och killar då, deras erfarenheter skiljer sig ganska så mycket.
Mm.
Och bland annat så har tjejer i väldigt mycket högre utsträckning dels liksom blivit pressade, fått bilder skickade till sig när de inte har velat det. Om de själva ägnat sig åt liksom att skicka bilder och så vidare, så har de högre utsträckning än killar negativa erfarenheter av det. Så att det ser liksom, även detta verkar vara liksom ett rätt så könat fenomen.
Ja.
Och därför så tänker jag att det är väl också kanske och det handlar ju i sin tur om, liksom, hänger ihop med attityder och normer kring tjejers och killars sexualitet och sådär. Och där det finns kanske ett större friutrymme för killar att liksom ägna sig åt sexting och där de också upplever det kanske på ett mer positivt sätt än liksom vad tjejerna gör. Sen så är det förstås inte alla tjejers erfarenhet av att det har varit något negativt, men om man kollar liksom på medelvärden när man har ställt sådana frågor så ser vi att det är mer negativt hos tjejerna än hos killarna.
Alltså det här var, jag hade verkligen kunnat fortsätta en timme till, jag skojar inte. Shit, vad jag tyckte det var intressant. Jag tänker så här, jag brukar summera på slutet typ tre punkter vad vi har pratat om.
Men det
okay.
Ska bli intressant.
Ja, exakt. Jag tänker att det är så jävla mycket klokt som har sagt den här podden och Carolina, så att om ni undrar vad vi har pratat om så får ni lyssna igen. Och så kommer istället tre korta konstateranden bara, tror jag. Det är som en ny grej i säsong 2 kanske.
Ja, visst.
Rewind.
Lite reflektion.
Ja, precis.
Tre reflektionspunkter.
Den första punkten som jag tänker är så jäkla viktig, som också går igen i andra poddar vi har gjort, det handlar ju om att kraven och idealen är orimliga. Det är liksom bottom line i det vi håller på med i vårt samhälle nu. Vi håller på att snurra in oss liksom i ideal som ingen människa kommer att leva upp till, som bara kommer att skapa ångest, dåligt samvete, skam, skuld, jävla skit liksom. Och allt
för
det
en del.
För alla,
alltså för alla,
tror jag. Aha, okay. Det här är en personlig egen reflektion jag slänger in här nu. För jag tror att det är det som, du får protestera här Karolina om jag är fel på det. Att jag tror att det är det som liksom, lite som ni var inne på, så här, varför det är farligt med Botox eller fillers. Nej, det kanske inte är så jävla farligt fysiskt. Men vi förflyttar gränser åt ett håll som gör att vi aldrig kommer att kunna nå upp till något mål. Vi kommer inte ens vara i närheten. Och det tror jag skapar liksom en känsla av otillräcklighet hos oss människor. Och vi tycker inte om att vara otillräckliga.
Just det.
Människor tycker om att vara tillags och bra och nöjda. Liksom. Mm. Och då tror jag att liksom, vi ser redan att den psykiska ohälsan bland unga ökar. Och det är klart att jag tänker att normer och den här typen av liksom hets och fixering bidrar till det. Mm.
Och alla, jag håller med om det, att alla påverkas ju av normer och ideal. Oavsett så man kan inte låta bli och inte påverkas av det. På något sätt.
Och därför tänker jag att när man känner så här, nej, men om jag skulle ta en liten filler. Tänk istället, gör en tatuering.
Det
för det är ändå orimliga ideal vi har. Så skit i det.
Okay.
Känner du att du behöver ha en nål i dig, ta en nål med bläck på. Det kommer, kanske, när hela den här poddserien kanske slutar med att jag gör en så här draktatuering på ryggen. Alla ja. Lisbeth Salander.
Den här podden är sponsrad av E-Street Tattoo.
Av någon hundra alltså. Det händer tydligen så. Det var det ena. Det är orimliga ideal. Jag tänker att nummer två, det är att vi måste påminna oss om att om vi försöker nå upp till de orimliga kraven, så kommer det att skapas negativa konsekvenser hos oss och hos våra barn framförallt, som inte kan sålla. Jag tycker det är, din avhandling hette någonting som handlar om att så här, du kan inte värja dig från normer, fritt översatt från din engelska titel här, men att du kan liksom inte undvika att bli påverkad. Och det tycker jag också är som jag tar med mig härifrån, att så här, vi lever i det, vi är i det, vi kommer att påverkas, lite som du sa precis. Det tycker jag också är en viktig, att slå inte på er själva om ni går runt och tycker att er näsa är knasig liksom. Det är okej att känna så. För att det, vi är en liksom del av den här världen. Och det tänker jag kan sammanfattas i det du sa. Att det här handlar inte om att skämma och skulda individer, utan vi måste titta på normer. Människor kommer att skönhetsoperera sig. So be it liksom. Absolut. Men det vi måste titta på, det är normerna. Det är som klimatfrågan. Vi kan sopsortera ihjäl oss liksom. Men inte förrän det blir liksom, något smart bränsle i flygplanen. Så kommer det hända något. Liksom, det, vi kan inte hålla på och skamma individer. Utan alla gör vi så gott vi kan. Och det är gott nog.
Bra.
Tre. Jag har en tre. Det sista handlar om rätten till din kropp. Mm-hmm. Du har rätt. Du äger rätten till din kropp. Och det ska vi fan i mig som föräldrar lära våra barn. Att man behöver inte krama moster om man inte är sugen på det. Man behöver inte skicka nakenbilder om man inte vill det själv. Man behöver inte ta emot nakenbilder av någon annan om man inte känner att man vill det. Du har rätt att äga din egen kropp. Och det tänker jag att vi föräldrar, som föräldrar måste säga till våra barn ofta. Liksom. Så om vi ska snabbt repetera nu. Vi har, det är orimliga krav. Skit i dem.
Bra. Två.
Tänk på att inte dig det är fel på, det är normerna. Tre. Du har rätt. Du äger rätten till din egen kropp. Känns det som en rimlig sammanfattning?
Absolut. Väldigt bra.
Tycker du?
Bra.
Ja, det glädjer mig. Det var ändå först efter sommaren.
Abstract.
Det satt den eller?
Ja, just. Så är det med den här podden, att vi lär oss och vi är nyfikna och så vidare. Fantastiskt spännande att du kom hit.
Ja, verkligen.
Och det är ju ett ämne som förmodligen dyker upp längre fram. Jag tror, i olika sammanhang. Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket Matilda också.
Tack.